Vi ska börja den här eftermiddagen med två citat ifrån aposteln Paulus. Det ena står i första Korintierbrevet 14 och 33 till och med 35. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar ska kvinnorna tiga vid sammankomsterna. De har inte lov att tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Om de vill ha reda på något ska de fråga sina män när de har kommit hem. För det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Citat nummer 2, Galaterbrevets tredje kapitel, verserna 24-29. Galaterbrevet 3 och 24. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Nu är ingen längre. Här är ingen längre, står det i gamla översättningen. Det tror jag är korrektare. Ja, de här två texterna, de har ju använts flitigt i våra försök att klarlägga kvinnans roll i församlingslivet. Och jag tycker att det är så intressant att det är ju samme Paulus som åberopas av båda sidor. Och Paulus måste ju ha fått de här två texterna att gå ihop på något sätt i skallen på sig själv. Vi hamnar i det läget att vi får två fraktioner som kommer i konflikt med varandra utifrån varsitt Paulus citat. Men för Paulus tycks ju detta ha varit konfliktfritt. Och det tycker jag är så intressant. Därför att vi kan ju inte lösa problemet genom att säga vilken av de här två fraktionerna har rätt. Utan vi måste ju ställa frågan, vad menade Paulus? Vi måste på något vis söka en större helhet. Och när man då ser på Paulus själv så är han ju inte så där hemskt rädd för kvinnor som det ibland har sagts att han skulle vara. Jag tycker om det här, den här passagen vi ska läsa i Apostlagärningarna 16. Där Paulus och Silas, Silvanus, kommer över till Makedonien och 11:e versen. Vi la alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satt oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. Där inne, det var bara kvinnor som gick i kyrkan på den tiden med. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger. Hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Hon och alla i hennes hus blev döpta och sedan bad hon oss. När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och hon gav sig inte. Här började alltså på den europeiska kontinenten, om vi nu ska tala om en sådan. På andra sidan Bosporen i varje fall. Det börjar med en kvinna och hennes hus. Och det är Herren som öppnar hennes hjärta. Det startar med en kvinna. Det betyder ju naturligtvis inte att kvinnan i fråga sedan intog någon sorts ledande position i församlingen. Men vi bara noterar det börjar med en kvinna. Och Paulus backar inte förskräckt och säger att nej men käre Gud, vad menar du? Det ska vara karar här. Sen får kvinnorna komma på efterkälken. I Romarbrevet 16 finns ju väldigt många hälsningar. Och vad man kan förstå av det kapitlet så finns det kvinnor som verkar och arbetar ganska självständigt i församlingen i Rom. Vi kan ta de två första verserna till den början. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Phoebe som tjänar församlingen i Kenkreai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Det finns de som har påstått, och kanske med rätta, att detta är egentligen brevets orsak, de här två verserna. Paulus befinner sig i Korint när han skriver det här brevet till Rom. Han har aldrig varit i Rom. Men en kvinna som heter Phoebe, hon ska iväg till församlingen i Rom. Och Paulus skickar med ett rekommendationsbrev som består av två verser rekommendation och 15 kapitel teologi. Men det är alltså en kvinna som ska iväg, och hon ska tydligen iväg rätt så på egen hand. Sen kommer nästa hälsning. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. Ja, det var ett gift par, det vet man. Och de kan vi ju stöta på om vi går tillbaka till Apostlagärningarna. Till kapitel 18. För de hade varit ett tag i Korint, första versen. Men när han skriver brevet, första brevet i Korint, så är de tydligen tillbaka i Rom. Det står så här: sedan lämnade han Aten och for till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila som stammade från Pontos, men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien, eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem, och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. Det var sadelmakare. Så bläddrar vi till 24 versen. Till Efesos hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg, och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Priscilla och Aquila hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. Alltså de gör det tillsammans. Och det föranleder tydligen ingen speciell kommentar. Därför så kanske vi måste förutsätta att denna väldigt låsta position av antingen eller, den är på något sätt olösbar och falsk. Och jag har funderat och läst och bett och tänkt och grubblat lite grann. Hur ska vi komma vidare? Finns det någon öppning i det här? Och det jag vill komma med är en liten skiss, ett litet förslag, några tankar. Och jag är väl medveten om att det här är ett ganska laddat ämne. Sist jag hade uppe det så fick jag ganska mycket vrede över mig efteråt. Men jag vill försöka göra det så gott jag kan. Nu är det så här att när vi talar om ledarskap, så sa jag igår att vi tänker i regel i denna världens termer. Att ledarskap handlar om makt. Men läste vi igår, så är det inte bland er. Folkens furstar uppträder som deras herrar och låter folken känna sin makt. Men så är det inte bland er. Den som är störst bland er, han är de andras tjänare. Och jag talar om ett ledarskap i nåd istället för ett ledarskap i makt. Och jag tänkte att vi nu skulle försöka att testa tanken om vi kan så att säga hitta ett nytt perspektiv på det hela på det sättet. Vi tittar i Petrus första brev kapitel 5. Där vi läser de 7 första verserna. Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herren träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Böjer alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er. Ja, först så kommer då en maning till ledarskapet. Ni ska inte uppträda som herrar, utan ni ska tjäna. Ni ska vara herdar för den jord som Gud har anförtrott. Och sen kommer då de som ska bli ledda av ledarskapet. Ni yngre underordna i dem som är äldst. Och då undrar man, men vem ligger under vem nu då? Vem är underst? Vem är allra underst? Det är bara spegelbilden av vår eviga fråga, vem är överst? Och det jag tycker att den här texten talar om för oss, det är att denna världens strukturer som bygger på makt innehåller alltid nivåskillnader. Men i Guds rike finns ingen nivåskillnad. Det betyder inte att alla är klädda i samma uniform. Men maktens nivåskillnad finns inte. Och den bild som jag tycker tydligast illustrerar det här hittar vi i Efesierbrevet i det femte kapitlet. Den så kallade hustavlan, 21-33 verserna. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ja, han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet, utan minsta fläck eller skrynkla, helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Det som nu blir förvirrande när vi läser denna text är att vi tänker i maktens termer. Vi tänker så här, no, men vem har makt över vem? Ja, säger vi, det är ju alltså männen som har makt över kvinnorna. Men nu var vi ju alltså i Guds rike, där allt ledarskap är ett ledarskap i nåd. Och det säger ju också den här texten, att ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Alltså, mannens uppgift är inte att härska i makt över kvinnan, utan att ge sitt liv för kvinnan. På samma sätt som Kristus ger sitt liv för församlingen. Manlighet är summan av alla de egenskaper hos mannen som gör det till en förmån för kvinnan att underordna sig. Nästa gång ni kvinnor möter en riktig kar, som det brukar heta, som jag överskrattar lite desillusionerat, ja, så är det alltså en person som man skulle känna det som en förmån att få, så att säga, i vars beskydd man skulle känna det som en förmån att få leva. Jag tror vi kan rita det, inte i form av någon sorts trappstegsformation, det är denna världens tänkesätt, nivåer av makt, utan att vi istället ritar det som ett antal koncentriska cirklar. De blir visst så lagom koncentriska på tavlan, men ni förstår vad jag menar. Där vi då säger att den innersta motsvarar barnen. Nästa kvinnan, nästa mannen, och så kommer Kristus. Utanför det. Och det betyder att var vi än ställer oss, i vilken cirkel vi än ställer oss, så kan man blicka inåt och man kan blicka utåt. Om vi ställer oss på mannens cirkel så kan han blicka inåt och ser kvinnor och barn. Det är de jag ger mitt liv för. Och så blickar han utåt. Där ser han den som ger sitt liv för honom och som han samtidigt måste inordna sig under för att, så att säga, bli delaktig av det som den utanför ger. Alltihopa äger rum på samma nivå. Men med olika stor radie, om ni förstår vad jag menar. Det finns en skillnad mellan stort och smått också i Guds rike. Men det handlar mer om hur många man ger sitt liv för. Att mannen har i uppgift att ge sitt liv för kvinnan och för barn. Den som är störst, enligt det här sättet att se det, är alltså inte ovanför utan utanför. Förstår ni vad jag menar? Och själva det här begreppet tror jag förklarar i en bild för oss ett uttryck som Bibeln använder ganska mycket. Vi ska gå till Johannes evangeliet till det 17:e kapitlet. Där ska vi läsa verserna 21-23. Det är ju en del av Jesu förbön. Jag ber att de alla skall bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Att vara i Kristus. Ja, ritar man cirklarna så här, så är ju mannen i Kristus. Kvinnan är i Kristus och barnet är i Kristus. För Kristus når ju hela vägen in och ändå omsluter han allt sammans. Jag i dig och du i mig. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den här bilden kommer ju gång på gång. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och jag upprepar, det har ju inte med maktens lydnad att göra. Utan det har med att, så att säga, leva innesluten i honom och i hans inspiration. Hur han fyller oss med sin ande. Hur han värmer oss, hur han uppmuntrar oss, hur han verkar i oss både vilja och gärning. Lagen kan aldrig verka både vilja och gärning. Den kan bara verka gärning. Lagen kan aldrig öka min lust till kärlek. Den kan bara ge mig en pliktkänsla av att jag borde älska. Men Guds ande verkar i oss både vilja och gärning. När vi är i Kristus. Och det här är nu alltså ett mönster som reproduceras steg för steg. Och så långt jag kan förstå är det för att barnen är mest oskyddade av alla. Guds rike hör sådana till. Och Det betyder alltså att den som är störst är, så att säga, i nådens mening utanför, omslutande, beskyddande de andra. Ja, men det är ju barnen som är störst. Ja, utifrån denna världens synvinkel så är det ju alltså så att vi måste komma till den maktlöshetens position som gör att vi överhuvudtaget kan vara i Kristus. Vi måste omvända oss och bli som barn. Men när vi accepterar livets mänskliga maktlöshet, hur oerhört lite det är vi egentligen råder över och har kontroll över. Och hur hjälplöst beroende också i lyckans och framgångens och styrkans och hälsans dagar vi är av Guds ständiga beskydd. Då har vi funnit vår plats i Kristus. Och då blir vi i sin tur, eller i vår tur, förvandlade till att, så att säga, kunna ge det beskyddet vidare till dem som Gud anförtror åt oss att ge beskydd åt. Någon kanske får, så att säga, kallelsen, uppdraget att beskydda på det viset en församling. Eller att vara med i ett ledarskap som beskyddar en församling. Det är väl ofta ett månghövdat ledarskap än ett enhövdat. Om vi går tillbaka till Efesiebrevet 5. Så och vi tittar i den sista versen 33. Så är det ju på något sätt så att mannen får ett tyngre ansvar, en större uppgift. Dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Därför att om hon inte gör det så kan hon inte ta emot det beskydd som han är kallad att ge henne. Jag kan aldrig låta mig beskyddas av en som jag inte respekterar. Om jag föraktar någon, så är det beskydd han, så att säga, har att ge mig i Kristus en omöjlighet. Vi kan ta ett lite mer enkelt, vardagligt, praktiskt exempel. När Petrus och Johannes står med den här lamen utanför sköna porten, så säger Petrus något som vi aldrig skulle drömma om att säga. Han säger: se på oss. Det är ju vi tillräckligt fromt programmerade för att aldrig säga, utan vi skulle ju säga: se på Jesus. Och det kanske Petrus och Johannes också brukade göra. Men på något sätt så kanske det är så här som Lars Åke var inne på i morse, att om man kommer fram i en förbönsgudstjänst och föraktar den som ska till och be för en. Ja, så blev det han. Ja, då kan ju ingenting hända. Då gör det antagligen inte det. Men om du ser på den som kommer fram och vill lägga händerna på dig och tänker: ah, Guds ande bor i denna människa. Han ser ut som vilken Svensson som helst. Men så är det inte. Utan han är i Kristus och Kristus är i honom. Och nu kan vad som helst inträffa. När vi har den respekten, då är vi öppna inombords på ett annat sätt. Jag tror att det är förklaringen till att man ibland gör den rent praktiska erfarenheten att om man, så att säga, höjer trycket i en förbönsgudstjänst med väldigt mycket happenings och höga volymer och sånt här, så blir fler helade. Och det kan man tycka att nej, men det ska ju inte behövas. Och det skadar naturligtvis inte heller. Men det kanske är så att det öppnar oss för den respekt som vi måste hysa, så att säga, också gentemot det redskap som Gud använder sig av. Vi bläddrar till andra Timoteus brevets första tim ska det vara, 2. Jag vill, 8 versen, 8-15 ska vi läsa där, första tim 2. Jag vill att männen på varje ort ska be med renade lyfta händer utan vrede och utan förbehåll. Likaså ska kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte, och inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades, utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon ska bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Om vi börjar med verserna 8-10 till en början. Så är det så här, när man ser på Paulus sätt att skriva grekiska, att han använder sig ibland av satsförkortningar som kan översättas på lite olika vis, därför att frågan är vad det ena eller andra syftar på. Det som står centralt här, det är ordet lika så. Det är ju ett ord som antyder någon sorts symmetri. Så ska det vara, lika så vill jag att det och det. Och då måste det ju vara någonting som är jämförbart med vartannat. Och så talas det då i texten här om att männen ska på varje ort bedja med lyfta renade händer. Lika så vill jag att kvinnorna inte ska klä sig för vackert. För det är vad han skriver. Vad är det för något lika så? Ser man på grundtexten så kan den också betyda detta, att jag vill också att kvinnorna ska bedja. Hur ska de beda? Männen ska bedja med rena, lyftade händer. Hur ska kvinnorna bedja? Jo, de ska bedja i ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och så vidare. Hur kan Paulus ha tänkt om detta? Jo, han kan ha tänkt så här, att vi måste alla, när vi kommer inför Guds tron, avstå från all sorts makt. Mannens makt yttrar sig oftast i det som nävarna kan utföra. Vi karar, vi smäller i dörrar. Vi kastar blomkrukor och går bärsärkagång. Kvinnor gör ju inte så. Kvinnor tiger i 4 dagar tills alla kryper på golvet av förtvivlan. Eller också, kvinnans makt ligger ju mycket mera i att locka och förföra än i att hota och utöva tyranni. Jag brukar säga att det starka könet är det svaga könet på grund av det starka könets svaghet för det svaga könet. Vad jag kan förstå har den tanken ett visst bibliskt underlag. Alltså att båda parter måste avstå från sina anspråk eller sina medel och metoder till att bara vara sig själva. att om männen ber med orena händer, alltså att mannen har utövat någon sorts maktens tyranni, så kan han lika gärna syssla med något annat än att hålla på och be. Det är ju det Petrus säger också i sitt första brev i 3:e kapitlet. Petrus första brev 3. Från början. Och ni kvinnor, underordna er era män så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur, när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Er prydnad ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också för de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män så som Sara lydde Abraham och kallade honom herre. Hennes döttrar är ni om ni gör det rätta och aldrig låter skrämma er. Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun. Hon är ju den svagare. Visa henne aktning till också hon ska få del av livets gåva. Då ska ingenting stå i vägen för era böner. Alltså hustyranner gör sig inte besvär i bön. Enkelt uttryckt. Och på samma sätt så får kvinnan lägga ner sina försök att få ett övertag genom att använda sig av mannens svaga punkt. Vi vet ju alla som har varit med ett tag att inget skönhetsmedel kan liknas vid den helige ande. Det betyder naturligtvis inte att man som kvinna måste gå i lafsiga kläder. Ni får gärna klä er vackert, men det är också lite grann en fråga om så att säga, varför man gör det. Nå, 1 Timoteusbrevet 2 igen. Jag tror inte att de här verserna 8, 9 och 10 ska tolkas så att mannen är den enda som är andligt aktiv medan kvinnan bara står i ett hörn och ser grå ut. Vi ska gå ner till verserna 13, 14 och 15. Därför att när det sedan gäller detta med man och kvinna i församling i andra sammanhang, så hänvisar Paulus till skapelseberättelsen och till syndafallet. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Men hon ska bli räddad genom sitt moderskap och så vidare. Jag tycker det är bättre att översätta som det står i den gamla översättningen, att det var inte Adam som blev lurad utan kvinnan blev bedragen. Därför så står det egentligen. Och det betyder alltså, om man tänker efter, att kvinnan syndade utan att riktigt förstå vad hon gjorde, men Adam syndade med vett och vilja. Han blev inte bedragen, säger Paulus. Ja, men säger vi, ska han ha ett ledarskap? Ja, inte därför att han är lämpligare, utan därför att detta är skapelseordningen. Och ledarskapet är inte ett ledarskap i makt, utan som jag sa igen, ett ledarskap i nåd. Jag tror att en del av de här problemen som vi får i detta område beror på att vi tänker så mycket i termer av nivåer och makt istället för att tänka i så att säga i cirklar av nåd, om jag får uttrycka det så. Det betyder inte att allting blir glasklart. Paulus uttrycker sig mycket, mycket kategoriskt i de här mellanverserna. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter henne inte, och inte heller att bestämma över mannen, utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Det vi möjligen kan dra som en slutsats är att det är inte så lätt att förstå hur Paulus tänker. Vi har ju ofta tänkt så här att mannen är väl lämpligare då på något sätt. Och så blir vi så gränslöst förvånade när vi hör kvinnor som håller bra predikningar. Det kan ju inte stämma, säger vi. Och jag har en god vän, en kvinna som väl är den predikant i Sverige som jag helst lyssnar till av alla. Och hon har kämpat mycket med det här och säger att varför har då inte Gud gjort oss till vårt? Om det var meningen att vi skulle hålla tyst.
Törs man fråga, vem är hon?
Ja, du, det är... Lite gåtor får vi ha här i världen. Hon är faktiskt diakonissa i församlingen hemma. Och hon heter Margareta Lindskog. Noel, vad var det jag tänkte att vi skulle göra nu när vi frågade? Ska jag gå tillbaka till första Korinthierbrevet 14? Jag ska försöka att fortsätta på den här tråden lite grann ikväll. Så det jag säger nu blir lite oavslutat. Jag har mödat mig mycket att kunna bita av med lite jämnare kanter utan att ha klarat det. Ni får ursäkta, men vi ska i alla fall ta ut en tanke ur det här, den här texten i första Korinthierbrevet. Vi ska läsa lite längre. Vi börjar i 26 versen och läser. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder och någon ska tolka. Finns det ingen uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud. Som profeter får två eller tre tala och de övriga ska pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse ska den som då talar sluta. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntra. Profeternas ande behärskas av profeterna. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar ska kvinnorna tiga vid sammankomsterna. De har inte lov att tala utan ska underordna sig så som också lagen säger. Om de vill ha reda på något ska de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Är det kanske från er som Guds ord har utgått, och är det bara till er som det har kommit? Om någon tror sig vara profet eller har andegåvor ska han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud. Alltså har vi lite svårt att bara säga att Paulus är ett barn av sin tid. Såvida Gud inte har tidsbegränsade former av lydnad. Det jag vill peka på i den här texten är att det här med uttrycket att tiga, det återkommer gång på gång. 28 versen, finns ingen uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsterna. Om någon av de närvarande får en uppenbarelse ska den som då talar sluta. Alltså det Paulus i stora drag här skisserar är någon sorts ordning för att det ska bli ordning i gudstjänsterna. Det är ju det som alltid är problemet med riktigt fria karismatiska möten. Och när man riktigt släpper det så där riktigt superfritt, så blir det ju ofta så att alla längtar efter liturgi efter ett tag. Därför att det kan bli precis lika rörigt som i Korint. Och då ger Paulus vissa riktlinjer. Tungotal må icke förekomma med mindre än att det finns uttolkare. Det är grundregeln. Om någon profeterar och en annan får en uppenbarelse, frågar man inte vad skillnaden är. Då ska den som profeterar sluta. Och som grundregel, kvinnorna tiger i gudstjänsterna.